Ja, det är så härligt att tron på Jesus håller för hela livet. Jag tänkte på det förra söndagen när vi hade ungdomarna som spelade och sjöng här. En liten annan musikalisk språkdräkt kan man säga. Men tron på Jesus famnar hela livet. Barnen kan komma till Jesus och märka där finns en trygghet. Tonåringen kan komma till Jesus och famnas av hans kärlek. Man kan komma till Jesus när man är mitt i livet och märka han möter mig, stärker mitt liv, förlåter mig mina synder och ger mig vägledning för livet i framtiden. Och så hör vi våra äldre som leder oss i sången idag. En härlig musikalisk språkdräkt. Jag frågade Majken om inte vi skulle kunna leda en lovsång tillsammans nu. Så jag tänker vi reser oss upp och så sjunger vi en lovsång som har några, en bön som har några år på nacken. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära och makt. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära. Herre, nu ber jag att du skulle hjälpa oss att fästa vårt inre öga på dig, Jesus. Du vet att det finns så mycket som vill ta vår uppmärksamhet. Det finns så många röster i tillvaron, så många olika åsikter och tankar och ismer till höger och vänster. Men nu vill vi fästa vårt öga på dig, Jesus. Trons öga. Och jag ber att du som ger oss den heliga ande skulle ge vårt inre öga ljus. Så vi kan se vem du är och vad det innebär att leva livet tillsammans med dig. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Tack Majken, varsågoda och sitt ner. Jag tänkte vi skulle gräva i ett av portalbreven. En av de där stora texterna i Nya Testamentet. Paulus brev till Rom. Idag och möjligen några söndagar här under våren. Det är ju ett brev som handlar om rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus Kristus. Paulus skriver det där brevet när han sitter i fängelse. Ja, han sitter i förvar, i väntan på rättegången. Han har ju begärt att få träda fram inför kejsaren i Rom. Han ställde ju inga små krav, Paulus, när de fängslade honom, utan han sa jag vill föra fram min sak inför högsta instans och så får vi se vad ni dömer mig till. Och när han sitter i Caesarea så skriver han i Caesarea så i Israel och är på väg till Rom i väntan på det, så är han är fångad fysiskt. Han är där han är och så är livet ibland, liksom kroppen begränsar oss. Men kan ibland vara, det kan vara väldigt besvärligt att bli fysiskt begränsad av sjukdom eller av omständigheter. Man liksom sitter fast. Men det finns något med i Paulus liv som har gett honom en vision om något större som inte låter sig begränsas av de fysiska omständigheterna. Och det där gör sig ju påmint många gånger i Paulus liv. Den här gången så beder han och så ger han andlig vägledning genom att skriva brev. Och ett brev blir skrivet till de som redan har kommit till tro på Jesus i Rom. Och då är det ju inte så långt efter Jesu död och uppståndelse. Evangeliet sprids liksom som en pierjebrand över hela romarriket och har nu nått Rom. Och när han skriver det här brevet så vill han måla en bild av människans möjlighet att vinna en gemenskap med Gud, att bli frälst. Och då börjar han ju liksom ifrån början, han börjar med att säga att det här är någonting som jag inte skäms för. Det finns mycket i livet man kan skämmas för, men det här, det skäms jag inte för. Det här är min pärla. Det här är det jag är beredd att ge mitt liv för. Evangeliet om Jesus Kristus. Och så berättar han hur evangeliet blir synligt för hela mänskligheten. Först i skapelsen och sedan i historien. Och så når uppenbarelsen sitt krön, som allra tydligast blir det när Gud visar sitt ansikte. Jesus Kristus. Sen förklarar han hur egentligen tar han tag i människans stora problem. Den där inre skadan som vi har. Det som handlar om synd. Det som skiljer oss ifrån Gud. Det som gör att vi dras till handlingar, ord och tankar som inte alls bygger upp oss. Och Paulus, han är uppriktig här. Han säger att det här är något som har drabbat oss alla. Tyvärr är skadan så genomgripande att den inte bara påverkat liksom den fysiska världen, utan till och med våra hjärtan är skadade. Men det finns ju en väg till frälsning. Och den går genom tron på Jesus Kristus. Och för att visa att det handlar om tro och inte om vår förmåga att ta oss själv i kragen och liksom nå upp till den nivå, den standard som Gud möjligen kan tänkas ställa på oss, så tar han ett gammaltestamentligt exempel. Han berättar berättelsen om Abraham. Och då börjar vi närma oss den text vi ska läsa idag. Abraham, som ju trodde på Gud och därigenom räknades som rättfärdig. Och så tar han en bild som vi i vår kultur har svårt att riktigt förstå. För att den är hämtad i en helt annan kontext. Abraham, han trodde ju på Gud och trodde på de visioner som Gud hade gett honom, och så var han Gud trogen. Gud säger till honom att du ska bli far till många barn, och du ska få ett land som du kan bo i, det ska bli ditt land. Och Abraham, han trodde ju på Gud, och så säger Gud till honom att om ett år så ska du få en son. Du har väntat länge, men du ska få en son. Så får han till slut en son. Han får sin Isak. Och då har Gud talat med Abraham om att han ska välsigna sonen och välsigna hans släkt. Och genom den här släkten så ska alla folk på jorden bli välsignade. Och då tänker jag att vi ska läsa om det här tecknet som Abraham får. Vi ska läsa ifrån Romarbrevet, det fjärde kapitlet, och så låter vi bibelordet få jobba lite grann med våra tankar. Romarbrevet 4:2. Hur gick det? Vi kan läsa från första versen. Vad innebär nu detta om vi tänker på Abraham, vårt folks stamfar? Hur gick det för honom? Om han blev rättfärdig genom gärningar har han något att vara stolt över, men inte inför Gud. Vad säger skriften? Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte som en nåd utan som en rättighet. Den däremot som står utan gärningar men tror på honom, på Jesus, som gör syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet. Så prisar också David den människa salig som Gud räknar som rättfärdig oberoende av hennes gärningar. Saliga de vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är utplånade. Salig den som inte Herren tillräknar synd. Denna saligprisning gäller inte bara de omskurna, alltså det judiska folket, utan det gäller också de oomskurna, vi andra. Jag har redan sagt, för sin tros skull räknades Abraham rättfärdig. Och när skedde det? Före eller efter omskärelsen? Före, inte efter. Omskärelsens tecken fick han som en bekräftelse på att han redan som oomskuren var rättfärdig genom sin tro. Så skulle han bli far till alla oomskurna som tror, så att dessa kunde räknas som rättfärdiga. Han skulle också bli far till de omskurna, för dem som inte bara är omskurna utan också följer trons väg, den som vår fader Abraham vandrade redan innan han blev omskuren. Ja. Det är märkligt när Nya testamentet ska förklara vad det innebär att bli frälst, så tar man ett sånt här exempel. Långt utanför vår referensram. Och det här är ju skrivet till Rom, till troende i den då kända världens huvudstad, som inte i första hand var judar. Det är klart det fanns judar i Rom, men det var hedningar, sådana som du och jag. Paulus ville visa att frälst, det blir människan genom tro av nåd. Inte för att vi människor, inte på grund av våra egna gärningar och på det vi klarar av att göra. Och det här är ju det här är ju bra. För om det hade med vår förmåga att göra, då skulle vi börja jämföra oss. Då skulle vi direkt börja tänka, okej, jag ligger nog lite före honom där, men lite efter henne där. Ändå på den bättre halvan. Och så skulle vi få en hierarki bland troende, där några liksom var lite mer liksom över de andra och några lite lägre. Och vi skulle ganska snart börja prata om varandra som några som är bättre och några som är sämre. Nu handlar det inte om vår förmåga att hålla oss till lagen, vår förmåga att följa Jesus. Det handlar om en enda sak, och det handlar om tron på Jesus Kristus. Nya testamentets tecken på att en människa tillhör Kristus är dopets vatten. Inte särskilt svårt. Det krävs inte mycket tro för att stiga ner i dopets vatten och få den där yttre bekräftelsen på det som redan har hänt på insidan. Ett fantastiskt tecken som är underbart att gå tillbaka till. Då läser vi från det femte kapitlet. Då vi nu har gjorts
rättfärdiga genom tron, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden. Eftersom vi vet att lidande skapar uthållighet, uthållighet, fasthet och fasthet hopp. Och hoppet sviker oss inte. Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Medan vi ännu var svaga, medan vi dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en som är rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilket vi nu har vunnit försoningen. Rättfärdig genom tro. Det finns ett uttryck som återkommer ganska ofta, särskilt i apostelgärningarna, det uttrycket att komma till tro. Det är lite olika för oss hur människan kommer till tro. För en del av oss har det varit nöden. Nöden en mäktig dörröppnare till nåden. Vi utsätts för svårigheter. Vi hamnar i situationer där vi möter vår egen begränsning. Vår egen känslomässiga begränsning. Vår egen intellektuella begränsning. Men oftast är det de fysiska omständigheterna. Med bäring på våra relationer. Där vi drivs in i en sån nöd. Att vi inte vet vad vi ska göra. Utan vi börjar be. Och när vi börjar be. Då uttrycker vi vår tro. Och då vet ni vad tron gör. Tron. Den öppnar dörren till hela Guds härlighet. All Guds nåd är kopplad till tro. Så ibland, i alla fall har det varit så i mitt eget liv, har jag förstått att den nöd som jag har hamnat i, den har inte Gud alltid stoppat, utan han har tillåtit den för att jag ska vakna upp och börja söka honom. Det är inte alltid det är så. Men ibland är det så. Prövningen, den driver människan till Gud. Medan frestelsen drar människan från Gud. Ett ganska bra sätt att se skillnaden. Pröva, det gör Gud ibland. Men aldrig över vår förmåga. Nöden, den kan leda en människa till tro. Därför att nöden leder till bön. Och bön leder till tro. Och tro, det öppnar dörren till Guds nåd. För andra är det en berättelse. Man hör ett vittnesbörd. Jag vet inte Sakaios om han hade hört ett vittnesbörd. Någon hade berättat för honom om Jesus. Någon hade gett honom informationen som gjorde att han gärna ville se vem denne Jesus var. Denna berättelse skapade en längtan och så klättrade han upp i trädet. Sökte sig nära. Det kan jag också känna igen mig i. Det är många som har berättat berättelser för mig. Många vittnesbörd har jag lyssnat till genom livet. För andra är det trasigheten, det skadade, sårade hjärtat, synden, skulden är så uppenbar. Man kan inte längre förneka den. Man kommer till sig själv, kommer liksom till den där återvändsgränden där man inser, här kan inte jag leva längre. Och trots skammen som det innebär att erkänna synden, så är det bättre att bita huvudet av skammen och erkänna. Jag har varit där också. När jag inte kan se någon annan utväg än att säga, Gud, du måste förlåta mig. Du måste rena mig. Du måste ta bort skulden jag bär på. Jag fixar inte det här. Det här kan jag inte bära själv. Den här bördan är för tung. Jag kommer inte ur den här skuldfällan. Någon måste gå in med nytt kapital som frigör mig. Synden, skulden och mötet med lagen och den rättfärdige kan driva människan till Kristus. För någon är det miraklet, undret. Tänkte på det när jag satt en kväll här och lyssnade till en berättelse där det helt enkelt var upptäckten av Guds existens. Och den upptäckten, den gjordes i naturen, ute i skogen. Sittandes vid ett av Sveriges vackra träd och reflekterandes över hur suveränt det här fungerar. Naturen och liksom samspelet, och så bara, oj, uppfylls av en inre förvissning. Gud finns. Och då infinner sig ju ganska snabbt frågan, men hur kan den Gud som finns förlåta att jag förnekat hans existens under hela mitt vuxna liv? Det var Elisabeth Sandlunds fråga. En del av er kanske känner till henne. Hon jobbar som skribent, ledarskribent på tidningen Dagen. Hon gjorde ju den där upptäckten när hon kommer fram till nattvardsbordet. Bara, hon går ju dit fram, inte för att hon vill ta emot Jesus eller tror på Jesus, utan mer bara för att hennes handikappade dotter ska konfirmeras. Och när hon står där framme så inser hon att det här är på riktigt. Och då drabbas hon. Och då infinner sig ju frågan för henne, men i all sina dagar, kan han förlåta att jag har förnekat? Och det går några månader, sen upptäcker hon, jo, han kan förlåta. Alltså, vad för en människa till tro? Det är lite olika saker. Många olika vägar. Många dörrar finns det faktiskt in på trons väg. Trons väg som pekar på Kristus och som frigör Guds nåd över våra liv. Och det där, för en del är det ju, sker det ju omedelbart, för andra är det en process. Man liksom kommer till tro. Någon slås till marken när vi läser Nya Testamentet, medan andra sakta men säkert upptäcker, han är här, han finns, det är fantastiskt, jag får leva med Gud. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tron, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus, vår Herre. Vad är då viktigast? Här går du in på vår hemsida idag, så kan du se att jag berättar en liten berättelse i bloggen. En berättelse som satte ganska djupa spår i en tonårings liv. Jag var 15 år måste jag ha varit. Jag hade gått ut nian. Vad är man då? 15, 16. Kommer till Bregårdsskolan. Gymnasiet. Börjar läsa. Ska gå vidare. 3 år där. Läsa samhällsvetenskaplig linje. Och så kommer jag. Och jag kommer till min första engelska lektion. Och läraren presenterar sig. Och sen säger han: idag ska vi ha rättstavning. Diktamen. Jag vill se lite grann hur ni ligger till. Och det var ju mycket enkelt. Han skulle tala och vi skulle skriva. Och så skulle vi lämna in det vi hade skrivit. Och jag trodde ju när jag fick tillbaka resultatet att det hade gått ganska bra för mig. För jag hade väldigt höga poäng. Men det var bara det att han räknade inte rätt. Han räknade fel. Och jag låg i täten där. Bland de som hade mest fel. Så med rödaste rött blev jag underkänd. Riktigt ordentligt underkänd. Och det fick egentligen två saker hände hos mig då. Det ena var ju att, och det var någonting bra som hände. Det var att jag tänkte, jag ska visa honom att jag fixar det här. Jag bestämde mig, det tog mig kanske 10-15 sekunder när jag fick tillbaka det där. Efter jag liksom hade svalt förtretet. Så tänkte jag ska visa att jag fixar det. Och jag hade ju så svårt för att stava då och fortfarande delvis. Jag ser ju inte när jag skriver fel. Jag ser det efteråt och tyvärr ibland långt efter texten är publicerad någonstans. Det är riktigt hemskt när man ser felen i efterhand och de inte går att ändra. Det är liksom som det är liksom. Men det andra, det var en tankeställare. Det är, vad är det vi räknar egentligen i livet? Vad är det vi låter definiera våra liv? Det hade kunnat bli så att jag tog med mig det resultatet och lät det resultatet definiera min framtid. Jag kan inte engelska. Jag kommer aldrig att kunna prata engelska. Jag kommer definitivt inte att kunna skriva. För mig är det kört. För jag är underkänd. Han räknade felen. Hur är det på trons väg? Vad är det vi ska tro på för att bli bevarade? Vad är det vi ska fästa vår uppmärksamhet på när vi vandrar på trons väg? Ja, Bibeln är ju väldigt tydlig. Vi ska inte fästa vår uppmärksamhet på oss själva och på vår egen förträfflighet. Vi ska naturligtvis pröva oss själva och vara vaksamma så vi ser någon slags utveckling. Men det är inte tron på vår egen förmåga att lyfta oss i kragen som skapar en utveckling. Ja, Bibeln säger heller inte att vi ska fästa vår blick på lagen. Lagen, säger Paulus, den kan inte förändra oss. Reglerna i tillvaron, de är jättebra att ha. Etiken, ni vet det här som hjälper oss att hålla, liksom veta vad som är rätt och fel. Men lagen, den kan inte förändra människans natur. Och det där, vi pratar ju om det, det är ju valår i år. Val till EU och det är val till kommun och till landsting. Vad är det, den 24 maj och den 14 september tror jag det är. Är det 2 jättestora val. Och så tänker vi, politikerna ska liksom lösa det här. Genom politiska beslut ska vi åstadkomma förändringar. Och det är klart, med politiska beslut kan vi bestämma hur skatter ska fördelas och hur samhället ska byggas. Men politiska beslut kan aldrig förändra människors hjärtan. Det kan påverka oss. Det kan leda oss. Men hjärtats förändring, den sker på annat sätt. Det lagen inte kunde göra, det gjorde Gud. Om du läser i det 8:e kapitlet i Romarbrevet. När han sände sin son Jesus Kristus. Och ingöt sin ande i våra hjärtan. Människohjärtat måste födas på nytt. Därför är fokus i det kristna livet inte djävulen, inte människan själv, inte lagen, inte gränserna, utan centrum. Vad är då centrum i det kristna livet? Ja, men det är Jesus. Det är Jesus. Jag är så glad över att vi klarade av att formulera oss så kärnfullt och enkelt när vi skulle beskriva vad vi vill vara för församling. Vi vill vara en församling med Jesus i centrum. Det är tron på Jesus som frälser oss människor. Det är tron på Jesus som gör människan rättfärdig, som förvandlar människans hjärta, som sätter människosjälen fri. Det här hade man lärt sig. För om det var något Jesus var kritisk emot, så var det de som bara var intresserade av utsidan. Han var så hård i sin kritik att jag tror att vi hade tyckt Jesus hade varit lite obekväm om han hade fått skriva någon debattartikel i Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter idag. Han var så tydlig. Han sa, det är inte utsidan som är viktig. Ni kan vara som vitmenade gravar. Alltså ni kan vara jättefina på utsidan, men inuti. Om det är dött inuti har utsidan ingen betydelse. Och det där är ju oerhört arbetsamt att möta en såna ord. För man märker att det handlar ju inte bara om dem där borta. Det handlar ju om mig. För jag har en utsida. Men viktigare än min utsida är min insida. Framförallt som ska bevara, säger Bibeln. Ska du bevara ditt hjärta? Ty därifrån utgår livet. Det är det viktigaste du har. Och det där är ju en tröst också. När man märker att det krackelerar lite grann. När man ser liksom hur utsidan, för det är ju den som åker på stötarna först. Hur den liksom inte är så där vacker som man skulle önska. Har man bevarat sitt hjärta? Är det inte hela världen? Om inte det ser perfekt ut, är hjärtat bevarat, då har du livet. Jesus är också väldigt kritisk emot de som fokuserar gränserna. Ni vet, han blir ju extremt kritiserad, Jesus, för att han gör under på sabbaten. Jag menar, jag känner ju själv, jag har lyssnat igenom evangelierna några gånger här de här sista tiden. Och jag måste säga, det är märkligt vad mycket tid, vad mycket text som går åt till just den frågan. Och särskilt i Johannes evangelium, men även i de andra. Hur kan du göra under på sabbaten? Och ni vet, Jesus, han är ju underbar. Han säger, men kommer ni inte ihåg sabbaten? Den är ju till för människan. Det är ju inte tvärtom. Alltså lagen, reglerna, de är ju till för att hjälpa människan. Stötta människan. Det är ju inte så att vi människor har skapats efter lagen. Och nu ska vi se här hur ni kan pressas in i det här sammanhanget. Det är så strålande. Det här, det påverkade de troende på många olika sätt. Det var ju en ständig kamp. Det kan man se i Nya Testamentet. Gång efter gång så tar man upp den här kampen. Paulus kritiserar dem som vill förlita sig på sitt förstånd och på det yttre. Och på liksom de yttre handlingarna och gärningarna. De som var födda i en judisk kontext, de ville förlita sig på sin historia och på omskärelsen och på att man gjorde rätt och inte på tron på Jesus. Och hedningarna, de föll för andra frestelser. Frågan då, hur man bevaras i sin tro, den blev väldigt stor. Petrus, han hade ju sagt på pingstdagen, om ni omvänder er och låter döpa er, då får ni förlåtelse och den helige ande som gåva. Ja, men hur bevarar vi det här då? Hur kan jag bevara mitt liv nära Gud? Hur kan den här relationen med Gud vara intakt hela tiden? Ja, det var ju genom att tro på Jesus och genom att leva nära honom. Och för att hålla sig nära honom så samlade man ihop alla skrifterna som man hade fått. Det blev 27 skrifter. Och de gav andlig vägledning. Sen så var man väldigt noga med att det som fick ansvar i församlingarna för den andliga vägledningen också levde nära Gud, var goda karaktärer. Vem som helst fick inte undervisa. Man fick skapa en slags ordning där. Sen formulerade man en trosbekännelse. Jag tänkte vi skulle titta på den tillsammans. Det tog ju några hundra år innan man mejslade fram den här texten. Den apostoliska trosbekännelsen. I många kyrkor läser man och bekänner man den varje söndag. Och om ni tittar på den här texten, som är ett slags koncentrat av vad det är att tro på Jesus, så märker du att den har väldigt lite av utsida. Nästan ingenting. Den markerar gränser, men det tänker man inte på när man läser den här. För den här markerar en del gränser. Men viktigare än gränsen är centrum. Och den handlar om Gud. Om Gud som är skaparen. Fadern som skapar, som fattar besluten. Om sonen som låter sig sändas och som stiger in i vår värld. Som blir en av oss, som dör på korset, tar våra synder, uppstår på tredje dagen. Återvänder till himlen och där beder han för oss. Och en dag ska han komma tillbaka. Och det är ju vårt stora hopp. Han ska komma tillbaka. Skapa rättvisa, kärlek och rättvisa. Men vi tror också på den helige ande. Guds närvaro i våra liv. Fadern finns inte bara i himlen, sonen på hans högra sida. Fadern och sonen är mitt ibland oss genom sin ande. Så innan någon steg ner i dopets vatten så förvissade man sig om att man hade någorlunda hum om vad det här innebar. Gud är min far, jag är hans barn. Gud är min frälsare Jesus Kristus. Han har tagit mina synder, förlåtit mig, upprättat mig. Gud är min hjälpare, den helige ande. Och denna Gud, han vet vad som är bäst för mig. Han vill det som är bäst för mig. Och inte bara det. Han kan det allra bästa för mig och mitt liv. Och det är klart, det här, det skapade en sådan trygghet. Man hade evangelierna, hela den första kristna berättelsen, alla brev. Man hade alla församlingarna man kunde luta sig mot. Man samlade texterna i ett nya testamentet och så skrev man en trosbekännelse som skapade ett slags koncentrat. Det är klart att det här har burit genom historien. Det är klart att det här har skapat en stabilitet. Så än idag i många kyrkor så läser man den här bekännelsen. Och mina vänner, jag tänkte att dagens predikan skulle få sluta med en gemensam läsning. Sen kommer strängmusiken att sjunga. Vi kommer att ta upp en kollekt och det blir förbön. Men ta med det här Och låt denna bekännelse, denna tro få skapa stabilitet och trygghet i ditt liv. Ska vi resa på oss och så läser vi tillsammans. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och död. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, de heliga samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Gud, jag vill tacka dig. Tacka dig för din nåd emot oss människor. Att du har gjort evangeliet tillgängligt för var och en som tror. Och nu beder jag att du skulle möta oss med den tro vi har. Kom till oss, möt oss och låt oss få se din härlighet, din kraft och din hjälp. Var och en personligen, men också i församlingen och i vårt samhälle. Jag ber i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Tack Gud med oss.